Välkomna. Ännu en söndag som vi får komma tillsammans med varandra och också tillsammans inför Gud, vår skapare och Herren Jesus Kristus. Han är osynlig för våra ögon, men han finns här, och i lovprisningen så får vi nalkas Herren. Vi ska fortsätta och be för den här gudstjänsten, och har valt ut en bön, nedskriven bön. Den skrevs faktiskt för flera hundra år sedan. Vi vänder oss till Herren. Herre Jesus Kristus, min och hela världens frälsare. På ditt ord och din befallning har jag kommit till ditt hus. Ge mig för den skull ett stilla och hörsamt hjärta, så att jag vänder mig från alla världsliga tankar. Hjälp mig att åkalla dig i anda och sanning, att av hjärtat lova och prisa dig för dina mångfaldiga välgärningar. Ge mig, barmhärtige Fader, den heliga Ande, så att jag mottager ditt ord med aktsamt och lydigt hjärta. Hjälp mig, Herre Jesus, att tjäna dig i den stridande församlingen, så att jag i den himmelska och segerfirande församlingen må evigt kunna lova och ära dig. Amen. Temat för dagens gudstjänst är församlingen. Och det kommer att avspeglas i sånger, i textläsningar, i predikan och kanske också i våra böner. Vi ska börja med att lyssna till en textläsning från Romarbrevet kapitel 12. Och efter läsningen så sjunger vi sång nummer 61 i sånger och salmer. Nummer 61 efter textläsningen.
Jag ska läsa från Romarbrevet 12, verserna 1 till och med 18. Välkänd text, men lyssna och begrunda. Så förmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty jag, i kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till er var och en bland er, att ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelats var och en av er. Till liksom vi är i en kropp har många lemmar, och alla lemmar inte har samma uppgift, så är vi som är många i en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överenskommelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Hjälp det heliga med vad det behöver. Var ivrig att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Vi ber. Tack Herre för att du har gett oss ordet att följa. Hjälp oss att förstå den uppgift som vi har. Hjälp oss att begripa vad som är vår uppgift i vardagen och vad vi ska göra. Var med Olof idag så han kan predika ditt ord efter din vilja. Amen.
Första Korinthierbrevet 3, 10-17. Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden så som en förfaren byggmästare och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en måste se till hur han bygger därpå. Ty en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå så ska det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. Den dagen ska göra det kunnigt, Ty den skall uppenbaras i eld, och hurudant vars och ens verk är, det ska elden pröva. Om det byggnadsverk som någon har uppfört på den grunden blir beståndande, så skall han undfå lön. Men om hans verk brännes upp, då ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bliva frälst, men så som igenom eld. Veten i icke. Det här är från 1917. Veten i icke, att i är en ett Guds tempel och att Guds ande bor i eder. Om nu någon fördärvar Guds tempel, så ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är en i. Tack Fader och tack Herre att jag får vara med av nåd. Att du hjälper mig att se mer och mer. Uppenbara mer och mer i mitt liv. För att jag ska få erkänna det och välja att vara med dig hela livet. Inte bara första gången jag mötte dig, utan jag får välja hela tiden. Hela tiden, det är inte en ständig fråga för mig. Men då och då, någon gång, så lyfter du en fråga med mig. Och då vill jag lyssna. Och erkänna och ta emot din nåd som du vill ge. Tack för att vi har ett stort hopp att se fram emot. Jag personligen och vi tillsammans som församling. Det vi inte ser fullt ännu. Men i hoppet är vi frälsta.
Ja. Predikan idag kommer huvudsakligen att utgå ifrån texten ifrån Romarbrevet 12 som vi hörde läsas förut. Jag hoppas att ni ursäktar mitt kraxande. Se om jag blir av med det. Och församlingen. Ordet, grundtextens ord, ecclesia, förekommer 111 gånger i Nya testamentet, så det måste vara något viktigt. Det förekommer oftast eller främst i apostlärningarna, i första brevet till Korinterna och i uppenbarelseboken. Det kan ju vara intressant att veta. En av de stora församlingsgrundarna var ju Paulus. Han gav sig ut på missionsresor. Och i den första missionsresan så reste han från ena staden till det andra i det som är, idag är Turkiet. Han kom till det som blev slutstationen, staden Derbe. Där gjorde han helt om och gick tillbaka i sina spår. Och då fanns det församlingar, för att han hade predikat evangeliet och människor hade kommit till tro. Och de utgjorde nu församlingar. Och då står det att det var Paulus gjorde ju resan tillsammans med Barnabas. Och då står det att i varje församling insatte det äldste åt den. Ja, omtänksamt.
Det här var från frun.
Tackar så mycket för det. Ja, tack. De insatte äldste åt dem i församlingarna som då redan existerade. Så idén med församling är inte något som apostlarna hittade på. Och tydligt så ser vi detta, att det är en ordning i denna tidsålder som vi är i och som kommer från Gud. Och man kan ju undra då, vi har ju evangelierna, vad Jesus gick omkring och sa och gjorde när han då hade denna gestalt som han hade under sin vandring som vi läser om i evangelierna. Och sen har vi apostlärningarna då, som ju en del säger borde heta den heliga andes gärningar. Men så tycker jag det är så intressant att Jesus liksom dyker upp en gång till i Nya testamentet, i uppenbarelseboken, där Johannes då får denna mäktiga syn som han har, eller uppenbarelse. Det står att det är vad Jesus Kristus uppenbarar för Johannes. En uppenbarelse som Jesus själv hade fått ta emot. Och i denna då så dikterar Jesus ett antal brev till församlingar. Specifika församlingar på specifika orter. Och sen får ju också Johannes se, allra första egentligen när han ser Jesus, så befinner han sig mitt ibland 7 stycken ljusstakar. Och man får veta att de här ljusstakarna representerar 7 församlingar. Och 7 är ju ett tal. Det finns ju väldigt mycket tal i uppenbarelseboken med symbolisk innebörd. Och talet 7 har innebörden fullkomligheten. Eller den fulla mängden, kan man säga. Så att 7 församlingar innebär egentligen alla församlingar. Och mitt ibland ljusstakarna, som sagt, så finns Jesus. Och han har budskap till församlingarna. Jag ska återkomma lite till det. Så att det är inte förvånande att Nya testamentet i övrigt innehåller mycket undervisning och instruktioner angående församlingen, den lokala församlingen. Och till Timoteus så skriver Paulus: du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Vi som församling är sanningens pelare och grundval, den levande Gudens församling. Församlingen beskrivs ju också ofta med bilder i Nya testamentet, och vi har hört flera av dem nämnas nu i textläsningarna. Guds hus som en pelare och grundval. Ett tempel som är byggt av levande stenar. Det är inte tegel och cement och allt det som utgör en fysisk byggnad som är församlingen. Utan församlingen är byggnad av levande stenar där Guds ande bor. Den bild som kanske främst eller oftast eller mest utläggs i Nya testamentet, bild av församlingen, det är församlingen som utgör tillsammans en kropp. En kropp som är sammanfogad med huvudet Jesus Kristus. Vi hörde från Romarbrevet: så är vi många en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Varandras. Att vara Kristi kropp är att vara en helhet. Det är inte avhuggna kroppsdelar som ligger lite här och där, utan de är sammanfogade, hopfogade till en organisk enhet. Vår fysiska kropp är beroende av alla delar för att fungera och i viss mån också för att överleva. Och de fungerar på ett samordnat sätt, ett fantastiskt underbart integrerat samordnat sätt. Och på samma sätt kan man säga att församlingen fungerar. Och den fungerar inte om den inte är en enhet. Hur blir församlingen en enhet? Ja, det primära är kärleken, som ju också betonas väldigt starkt i många texter. Och till exempel i Johannes 13 kapitel så säger Jesus till lärjungarna: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Att visa kärlek, det är något mer än att hysa en känsla. Och det hör vi redan i vad som jag precis läste här. Att det står att ni ska visa varandra kärlek. Det är alltså, det är ett förhållningssätt och det är ett handlingssätt. Och med förhandlingssätt och handlingssätt så kan känslor så småningom komma på efterkälken. Det är inte i första hand vad vi känner utan vad vi gör. Jesus säger, så som jag har älskat er, hur har han älskat oss? Ja, i handling. I lydnad inför fadern så kämpade han Getsemane och gick till korset. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Jag tänker också på den här tillfället när Jesus berättar om sitt lidande för lärjungarna. Att han ska korsfästas, utlämnas och korsfästas. Och Petrus säger till honom, nej, 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 det ska absolut inte hända dig. Så ska det inte bli. Och då att Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar. Och så säger han, gå bort Satan. Alltså när denna frestelsen kommer och han ser på lärjungarna och han vet att han älskar dem, så avvisar han denna frestelsen. Kanske han fick göra många gånger under sin vandring. Vi vet att han fick göra det i ett semane. Där visar han kärlek. Och i dagens text då i Romarbrevet så står det, älska varandra uppriktigt, var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Och sen visade det sig att meningen är att den här kärleken ska få praktiska uttryck. Och det kommer många exempel på det som vi hörde i texten. Det handlar om hur vi använder våra gåvor och att vi använder dem i församlingens tjänst. Det står att står om att vi tjänar i vår uppgift. Och då kan vi till exempel tänka på våran styrelse som tjänar i sina uppgifter och att de därmed också tjänar hela kroppen. Det står om att dela ut gåvor. Det står om att visa barmhärtighet. Behöver vi visa barmhärtighet mot någon eller några i vår församling? Det står om att undervisa och profetera, också ett uttryck för kärleken. Att förmana med uppmuntran och tröst. Och för man tänker på detta, att för att kunna göra detta så måste vi ju veta lite grann om hur var och en har det. Och det förutsätter i sin tur att vi å ena sidan är intresserade av varandra och hur vi har det. Och att vi å andra sidan har den tilliten att vi kan vara öppna med hur vi har det. Och att på detta sättet leva med varandra, det kom också till uttryck i en av fraserna i textläsningen. Gläd er med dem som är glada och gråt med dem som gråter. Vi hörde också om vikten, kan vi säga, av respektfullhet mot varandra. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Vi är varandras lemmar. Och så i en parallelltext till det vi hörde i Romarbrevet 12, som är första Korinthierbrevets 12 kapitel, så skriver Paulus något intressant och viktigt om kroppen. Tvärtom är det de delar av kroppen som verkar svagast som är så mycket mer nödvändiga. Det här är inte kanske intuitivt. Men fundera över detta. De delar av kroppen som verkar svagast är så mycket mer nödvändiga. Varför är de det? Kan värt att fundera över. Det är viktigt att inte glömma dem som mera sällan visar sig på våra samlingar. Det kan vara finnas olika skäl till det. Nu kommer jag till det som Jonas Melin, som var här i församlingen för 3 år sedan och undervisade om församling. Jag tror att en del av er kommer ihåg det. Han pratade då om 3 rörelser, rörelseriktningar kan vi säga, i församlingen. Uppåt, inåt och utåt. Och uppåt, ja, församlingen existerar till Guds ära. Att vara församling har ett egenvärde. Det är att utgöra Kristi kropp. Det har ett egenvärde. Att uppfylla Guds syfte. Församlingen är menad att förhärliga honom. Att visa på hans mångfaldiga nåd inför hela skapelsen. Det är väldigt, väldigt stort. Gemensam tillbedjan och tacksägelse är en viktig del i att vara församling. Att känna att vi alla har en tacksamhet och att vi alla är stämda till tillbedjan. Inför Guds tron så pågår en ständig lovprisning. Vi kan läsa om det på Uppenbarelsebokens 4:e och 5:e kapitel. Och då framgår det att i den deltar också församlingen. Tillsammans med allt skapat i himlen och på jorden. Och det kan låta så här då. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Kristus är huvudet, han är Herre. Vi som församling tillbeder och lyder och ärar honom. Det är den riktningen uppåt, rörelseriktningen uppåt som församling. Den har vi alltid med oss. Sen har du rörelseriktningen inåt, och den har jag redan pratat om. Om enheten, betydelsen av enhet och kärlek. Församlingen som en levande kropp som utgörs av människor som har funnit nåd i Jesus Kristus och som är älskade av honom och som älskar varandra. Och sen har vi den här då rörelseriktningen utåt. Jesus sa till lärjungarna: Fader, som du har sänt mig så sänder jag er. Så fadern har sänt mig så sänder jag er. Och Jonas Melin, han har på istället skrivit om detta. Och han skriver så här om denna rörelseriktning: den kristna gemenskapen finns inte i världen bara för att tillbe och ha gemenskap för sin egen skull. Den finns där för världens skull. För att liksom Jesus söka det som var förlorat och rädda det. Det handlar både om att gå ut med budskapet och berätta om Jesus Kristus och att möta sociala, andliga och fysiska behov genom att göra gott mot människor som finns runt omkring oss. Slutcitat. 3 rörelseriktningar. Uppåt, inåt och utåt som församling. Men denna rörelseriktning inåt, att vara en enhet med inbördes kärlek, är också en förutsättning för att tillbedjan blir ett uttryck från hela kroppen och inte en samling individer. Och för att verka utåt så tror jag att det är avgörande att man är eniga i vilket håll man vill dra åt. betydelsen av enheten och att församlingen är en attraktiv plats att komma till. Jag ska sluta med att läsa ännu ett citat från Jonas Melin, bara ett par meningar. Församlingens innersta kärna är tre rörelser som går i var sin riktning, uppåt, inåt och utåt. Det handlar om att älska Gud, älska varandra och älska sin granne, sin nästa. Eller som vi formulerade vårt motto i vår församling för ett par år sedan: närmare Gud, närmare varandra och närmare världen. Om dessa tre rörelser finns i en församling kan den fungera och växa, även om de yttre strukturerna och traditionerna har sina brister. Därför kan levande församlingar se väldigt olika ut till det yttre och ändå ha ett starkt och sunt andligt liv på insidan. Där var det slut. Vi ber tillsammans. Herre, än en gång så tackar vi dig för ditt ord, Herre. Hjälp oss och ta det till oss. Herre, låt ditt ord och din ande få ändra våra tankar, våra hjärtan och hela våra liv. Jag ber, Herre, att du planterar detta i oss, Herre. Att det får en god jordmån och får växa. Tack, Herre, att vi kan få uppmuntra varandra och hjälpa varandra att vara till stöd för varandra i växandet. Och tack att du är med, Herre. Du är mitt bland ljusstakarna. Att du är huvudet för våran kropp. Amen. Jag tänkte på det också, att församlingarna som symboliseras utav de här ljusstakarna som vi läser om i Uppenbarelseboken, att dessa församlingar är ju förstås ofullkomliga församlingar, utgörs av ofullkomliga människor. Men Jesus är mitt ibland dem. Han rör sig mitt ibland dem. Han finns mitt ibland dem. Det kan vara värt att tänka på också. När han skriver till, dikterar de här breven, så finns det alltid oftast strukturen att det finns en hälsning, det finns en beröm, det finns kritik och det finns uppmaningar och det finns löften. Och så skulle antagligen vara om Herren skulle skriva ett brev också till våran församling.